Ja, mina damer och herrar, jag ska be att få hälsa hjärtligt välkomna till det här, den här lilla programpunkten. En rolig halvtimme hoppas jag att det kan bli, om ni är med på det. Det ska handla om en av 40-, 50- och 60-talets mest omtalade humorister. Kommer ni ihåg Olle Karle? Ett svagt mummel, ett ganska svagt mummel. Cello var det, ja. Här har jag en liten utställning med en del av Cellos böcker. Och jag har med mig några stycken av dem och jag tänkte jag skulle läsa lite ur dem. Detta för att på något sätt påminna om att det här är faktiskt värt ett bättre öde än som det nu är, används som att elda i pannan med. Här är några av hans böcker. De kunde heta sånt som Flottare utan färg eller Cellos lilla lila eller Skum på ytan. Den där teckningen har han själv gjort. Familjens flintis och en klassiker. Lätta tankar som lättat ankar. Det var det där som var hans specialitet, att vända på orden och göra skojiga ordlekar, och det där satte han igång med väldigt tidigt här i livet. Den första boken som gavs ut med kåserisamlingar heter Med mitt mått mätt. Och den kom ut i några fruktansvärda upplagor. Kan ni tänka er det? Den här boken som jag har här, det är 19 till 21 tusendet. Alltså 20 000 böcker av denna Mitt mått mätt trycktes det. Och nu börjar det faktiskt bli så länge sedan så att man hittar dem inte ens på antikvariat eller på loppmarknad eller sådär, va. De är borta. Och Olle Karle, som var självklar som underhållare i de första tv-programmen och som utförde sina konster i radion på den tiden, han är så gott som bortglömd idag. För att ni ska få en liten känsla för hur duktig han var på att skriva, så tänkte jag ta ett ur den här absolut första samlingen med mitt mått mätt. Och då ska ni tänka på att det här är ju, tycker jag egentligen, det är mer än bara ett kåseri. Det är lite grann en absurd pjäs. Det här kåseriet heter Stark ost. Jag anlände till affären cirka 3 fotlängder före den äldre herrn. Men med min medfödda älskvärdhet höll jag upp dörren för mannen och lät honom passera först. Ett typiskt exempel på svensk artighet, eller som det skulle visa sig, dumhet. Ty när man sen skulle expedieras trängde sig mannen emellan med orden "jag var visst först". Det kunde ju inte bestridas. Jag greps av ett starkt agg till mannen men sa inte vad jag tänkte. Mannen var av utpräglad jordglobstyp. Skosnöret hade gått upp på hans ena fot, men det märkte han inte själv eftersom det måste ha varit flera år sedan han hade haft nöjet att se sina egna fötter. Fingrarna påminde om gamla tiders fylliga pilsnerkorvar. Hakan var 3, nacken 2 och håret inget. Ost, röt mannen i en ton som gjorde hans resonansbotten full rättvisa. En mindre mesost trillade också mycket riktigt ner från hyllan, drabbad av slaganfall. Den manliga expediten mejslade virtuost bort en skiva av en närstående jätteost för att låta mannen provsmaka. Jordgloben spretade ut med pilsterkorvarna, grep ostbiten och gapade, varvid hakan förvandlades från 3 till 4. Slupp! Och ostbitens öde var beseglat. Men till ingen nytta. Jag bad om ost, inte pappersmassa, sa mannen och försökte se gemytlig ut, vilket misslyckades totalt. Har ni ingen starkare? Expediten mönstrade sina ostar som en fältherre sina skaror strax före den avgörande drabbningen. Så rände han kniven i en stor hålost och skar ut ett stycke hål, vilket han överräckte till mannen, som trädde fingern i och förde till munnen och tuggade medan man bara såg ögonvitorna. Nix. Jag vill ha något extra fränt och starkt, smackade den väldige som tydligen fått smaksinnet fullständigt avtrubbat på ett eller annat sätt. troligen annat. Expediten, som bör ha höjd lön, såg lika vänlig ut och försvann ett ögonblick för att återkomma med en ost som borde förbjudas av hälsovårdsnämnden. Och i varje fall inte få säljas annat än i samband med gasmask. Den såg så vördnadsbjudande ut att man spontant tog efter intervjublocket för att om möjligt få en intervju med den inför 100-årsdagen. Den var så ålderstigen att man såg hur den andades, och när expediten körde kniven i den gjorde det riktigt ont i hjärtat på en gammal djurvän. Jordglosmannen tog en tjock skiva, förde den till näsan och andades inåt. Det lät som en Electrolux dammsugare, stora modellen. Så åkte den in i munnen och man fick full illusion av stora mängder nötboskap traskade omkring i sumpmarker. Nu hade väl mannen ändå fått sitt lystmäte, tänkte jag, och tittade på expediten som företedde allvarliga symptom på kolosförgiftning. Den är lite matt i smaken, konstaterade ostätaren. Jag tror jag får försöka någon annanstans. Därmed rullade jordgloben ut i vida världen för fortsatta oststudier. Och den gamla osten kröp gråtande upp på sin hylla, föremål för de varmaste medlidande. Man får nog hoppas att mannen får en ost som är skarp nog, fylld med dynamit, krut och nitroglycerin. Först när man får höra den skarpaste knall som någonsin förekommit på ostfronten kan man förvänta sig att mannen äntligen är belåten. Må det ske snart, medan det ännu finns någon ost kvar i världen. Ja. Olle Karle levde mellan åren 1909 och 1998. Och han var tidigt ute med sina med att skriva humoristiskt. Jag har ju gjort en liten utställning här nere med diverse av hans alster. Jag har sedan en tid en sida på internet som heter Celloskapet. Och det har gjort faktiskt att det kommer, det är folk som skickar grejer till mig. Bara därför att jag har den här sidan och för att jag visat intresse för Olle Karle. Det här till exempel, här, det ser ju inte mycket ut för världen, men det är alltså en tidning som någon hittade i en trossbotten när de var på att bygga om ett hus, och det hittade de ett kosseri av säll, och så tänkte de på mig och så skickade de det. Och detta är från 1941 eller något sånt där, alltså långt innan han började ge ut böcker. Jag tycker faktiskt att de roligaste kosserierna är de tidigaste, alltså de som han skrev 40 och tidigt 50-tal. Av något skäl, jag vet inte riktigt varför, men det är nog det här absurda som ni hörde i den här historien om ostätaren. Han föddes i Torsås, han började sin journalistiska bana, för han var alltså journalist redan från början, i Karlskrona. Och det gjorde han på något som hette Karlskrona-tidningen. Och det dröjde inte många månader efter att Cell hade trätt in på redaktionen, så var man tvungen att lägga ner Karlskrona-tidningen. Det finns något som kallas tryckfel. Det är något som givetvis inte förekommer i en stor ansedd daglig tidning. Men i små oansenliga dagstidningar kan de någon enstaka gång inträffa. Det är om en sån jag i all korthet ska berätta. Det hände vid signaturens glänsande debut som tidningsreporter i en mindre ostsvensk tidning i en ännu mindre ostsvensk stad. Det är alltså Karlskrona då. Den 1 juni gjorde jag min entré i tidningens redaktionsstab. Den sista juni dog tidningen. Efter en månads tåligt buret lidande. Men till saken. Det gällde alltså min debutartikel. Ack, jag har den ännu urklippt och förvarad. Det var närmare bestämt ett referat av en årligen återkommande välgörenhetsfest i den lilla staden. Det var ingen vanlig välgörenhetsfest. Det var, om inte årets, så i varje fall sommarens stora händelse. Redaktionschefen tog mig i enrum, talade och sade: ni kommer att anförtros ett mycket ansvarspåliggande uppdrag. I de festligheter som ni ska referera ingår bland annat en tävling som ytligt sett kan se tämligen skämtbetonad ut. men den är mycket allvarlig. Den består i att 10 stycken fruar till kända pampar i stan kör en skottkärra med potatis en sträcka av 50 meter. Varvid det gäller att se vem som kommer först i mål utan att välta med kärran eller spilla en enda potatis. Tävlingen har under de 3 senaste åren vunnits av konsulinnan Trindén. Ni kommer lätt att känna igen henne på hennes yppiga former. Och konsulinnan och konsuln hör till tidningens främsta vänner och gynnare. Tänk på det. Oavsett om hon vinner eller inte så kan ni gärna skriva något vänligt om henne. De andra 9 fruarna får ni skriva vad ni vill om. De tillhör inte vår prenumerantstock. Begrips? Visst begreps. Jag ilade och stod till festen.